Jag ska läsa dagens predikotext som kommer från första Mosebok, fjärde kapitlet och verserna 8-12. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Var är din bror Abel? Han svarade, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara. Bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden.
För 3 veckor sedan var jag här och lyssnade på Eva-Marie, föreståndaren här i församlingen. Och hon predikade över temat medmänniskan. Det var söndagens tema. Och hon läste evangelietexten om den barmhärtige samarien. Och en jättefin predikan, det var säkert en del av er som var här. Eller mig gav den mycket. För hon lät oss tänka oss in i de olika rollerna i den här kända berättelsen. Vem man skulle kunna vara och att man kan vara alla de här rollerna. Och sen sa hon, Eva kan inte du ta en predikan till för jag måste vara borta och sådär. Ja men jag vill också predika över medmänniskan, sa jag. Men jag vill ta den där gammaltestamentliga svåra texten om Kain och Abel istället. Ta vad du vill, sa hon, bara du löser det. Och när jag här innan pratade, när vi förberedde, så sa Lotta så här, som spelar. Jag har aldrig hört någon predika över Kain och Abel. Vi får väl se vart vi landar. Men just de svåra texterna, ibland kan de vara... Nu kör vi. Det är ju en tuff text. Och jag ska läsa ett lite större sammanhang för att vi ska börja någonstans. Ja. Det står så här. Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambör frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Och Abel frambar också en gåva. Och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Det är 2 bröder, de har varsitt jobb. En brukar jorden och en jobbar med djurherde. Okej? Så står det, Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och sänkte blicken. Och Herren sa till Kain, varför är du vred? Varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du lyfta blicken, men om du inte handlar rätt, då ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Och så kommer texten vi hörde precis innan. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Och där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag ta hand om min bror? Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara. Bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod. Som du utgjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Kain sa till Herren. Mitt straff är för tungt att bära. Du driver bort mig från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig. Herren svarade. Jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain. För att han inte skulle bli dräpt av vem som helst. Som mötte honom. Kain drog bort undan Herren och slog sig ner i landet nord, öster om Eden. Nu har jag läst lite fler verser runt den här. Okej, Adam och Evas söner står det att det var i berättelsen. Och den är alldeles i början av Bibeln. Så den här berättelsen har berättats väldigt länge av människor. Kain är äldst, Abel är herde, arbetar med djur, Kain modling. Alltså det fanns nog inte så mycket att välja på, så många yrken kan man tänka sig. Och så står det att båda ska offra till Gud. Det var så man gjorde på den tiden bland dem. De trodde att Gud behövde det och krävde det. Abel offrar lite av ett djur, Kain lite av skörden. Och så står det att Gud ser med välvilja att han gillar Abel och hans gåva. Men att han inte gillar Kain och hans gåva. Hur kan man tänka runt detta? Jag tänker, vad orättvist. Vad är det här för Gud? Och sen, hur kunde de veta det? Hur vet vi vad Gud gillar? Berättelsen fortsätter med att Kain blir så avundsjuk, så arg på sin lillebror, att han tar med honom ut på ett fält och slår ihjäl honom. Det är ju fruktansvärt och lite konstigt också. Varför gjorde han det? Hade Abel gjort något fel? Samtidigt kan vi kanske känna igen oss lite i det att man kan bli arg på den det går bra för. Och det här med att han dödade Abel, det är världens första omtalade dråp. Det kanske inte var meningen. Kanske hade han tänkt att han bara skulle skrämmas, att han bara skulle markera. Och så går det överstyr och blir totalt fel. Alltså just det. Att man bara ville lite grann och det går överstyr. Det har ju hänt hur många gånger som helst i världshistorien. Det här är en jättesorglig berättelse om att uppleva sig orättvist behandlad. Och att allt sen bara blir värre. Och jag vill ta fasta på två saker i den här berättelsen. Det ena är gudsbilden. Och det andra är när konflikter spårar ur. Gudsbilden. En Gud som gillar somliga offer men andra inte. Alltså jag känner inte igen den gudsbilden i Bibeln som helhet. Inte ens i Gamla testamentet som helhet. Men jag har mött människor som har upplevt det så. Varför drabbas jag? Varför hjälper inte Gud mig? Har jag gjort något fel? Och då slår mig en tanke. Tänk om det inte var så att Gud ville Kain något illa. Men att det var Kain som bara trodde att det var Gud som gjorde att det gick dåligt för honom. Hänger ni med? Alltså det är ju så att leva. Livet blir så olika för oss. Vissa har väldigt goda förutsättningar. Man kanske har lätt för att sitta still i skolan och lära sig allt. Och andra är väldigt oroliga. En del föds in i väldigt välfungerande familjer. Andra är sådana som inte alls fungerar. Man kan födas in i fattigdom eller rikedom på många sätt. Det beror inte på att Gud gillar vissa människor. Och inte andra. Det beror inte på att Gud ser välvilligt på vissa människors offer. Alltså ju mer jag tänker på detta, så för mig blir det någonting den här berättelsen har att säga. Och en viktig sak. Det är väldigt svårt att acceptera hur orättvist livet är. Det är oberäkneligt. Och att vi kan tro att Gud styr och ställer med så mycket i våra liv. Och så blir vi besvikna på hur det sen ser ut. Och så blir vi arga och avundsjuka på dem som har det bättre. Grundläggande mänskligt tror jag det är att tänka så. Och så har människor tänkt i flera tusen år. Och så har jag tänkt ibland. Men jag tänker nog annorlunda om Gud idag. Jag har en annorlunda gudsbild. För jag tror på en Gud som ser och förstår oss. Även när vi inte förstår honom. Vi kan be till Gud, inte för att förändra honom, utan för att han ska förändra oss. Att han ska hjälpa oss att hitta nya vägar. Gud vill oss väl, men låter oss leva under samma villkor som övriga skapelsen. Vi kan förundras över allt vackert och fint, alla gåvor, allt vi kallar välsignelser, men vi kan aldrig räkna med det. Vi kan aldrig kalkylera med det. Vi får fråga Gud varför. Och jag tror på en Gud som kan ingripa. Men jag måste krasst konstatera att ibland gör inte Gud det, fast det absolut skulle behövas. Jag fattar inte varför. Men jag har hellre en Gud jag inte förstår än ingen Gud alls. Det är min gudsbild idag. Det andra jag funderat på från den här texten, det är det här när konflikter spårar ur. Det står att Kain tar med sin bror Abel ut på fälten. Han överfaller sin bror och dödar honom. Och vi vet inte vad han hade planerat eller vad hände. Och jag tänker på så mycket konflikter som går överstyr. Som trappas upp. Tänker på gängkriminalitet. På unga människor som skjuter idag. Även på nationella konflikter som börjar med en markering och som accelererar, som spårar ur. Vad blir Guds roll i detta? Jo, han frågar Abel, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Det är inte okej det han har gjort. Det är fruktansvärt. Och det får konsekvenser. Gud konstaterar, du kommer vara förbannad. Du kommer vara rastlös och rotlös. Och vi förstår att Kain blir förtvivlad. Men han ger faktiskt inte upp sin relation till Gud. Han säger, mitt straff är för tungt. Du driver bort mig. Vad ska jag göra? Och så finns det ändå någon slags omsorg kvar. I berättelsen ger Gud honom ett skydd. Han blir fördriven. Men han har fortfarande en del av Guds omsorg. Gud säger, jag lovar att han ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och han får ett tecken, Kainsmärket, så att inte någon ska, man ska veta, honom ska man inte döda. Och så står det att han drar sig undan och slår sig ner i ett annat land, Nod, öster om Eden. Och om man läser vidare så får han barn och barnbarn och han blir så småningom stamfader till Noa. Ni vet, han som byggde arken. Så är historien. Nya chanser, nya sammanhang. Någon slags omsorg fanns det. Ja, medmänniskan. Inte alls en lika vacker historia som den om den barmhärtige samarien. Men ändå en sann berättelse, tänker jag, om hur det fungerar. Vad som händer i vår värld och ibland oss. I Eva-Maris predikan så uppmanar hon oss att ta de olika rollerna. Och tänka oss in i dem. Och då tänkte jag, ska jag försöka göra samma i den här berättelsen? Den här Kain som blir sårad och arg, som tror att det är Gud som inte välsignar honom och som det går alldeles snett för. Eller rollen Abel som blir ett offer. Eller föräldrarna som förlorar båda sina söner. Så många förlorare. Ja, jag tänker Kains roll. Alltså jag har ju aldrig gjort ett brott av den nivån som Kain gör. Men visst har jag blivit arg och låtit en konflikt accelerera. Och visst har jag även som Abel varit offer ibland. För någon annans vrede. Någon som tycker jag har det för bra. Eller stör sig på mig. Och jag har också stått utanför konflikter men berörts väldigt starkt av dem. Påverkats av dem, att de finns någonstans. Det här att leva tillsammans, det är något vi behöver träna på hela livet. Har den här berättelsen hänt i verkligheten, tror ni? Eller är det bara en skröna? Alltså, den har ju hänt massa gånger. Den fortsätter hända hela tiden. Och nu ska ni få vara med och sjunga en sång. Det var så här att i somras så var vi på Tjörn, Bosse, min man och jag. Och vi åkte ut till en konsert på en ö, Herrön utanför Tjörn. Sen sommarkyrkan. Och han som sjöng då, han är musiker i Sankt Jakobs församling här i stan hade gjort en sång om fred. Den byggde på en keltisk bön och jag tyckte den var fantastisk. Det handlar just om relationer. Man måste träna sig på att leva som medmänniskor tillsammans. Så jag skrev till honom efteråt. Fick en fin sång. Tack för konserten. Och han blev ju glad och skickade genast noterna. Och så sa jag till Bosse, ja, men den tycker jag att du och jag skulle kunna sjunga någon gång. Så vi började öva lite. Men vet ni, alltså jag tyckte, Bosse, han kan ju sjunga fint så här, men alltså han fraserar väldigt märkligt. Alltså. Det blev inte bra. Och även om han kan sjunga, jag är utbildad musiklärare, jag menar, vet ni, vi fick till ett gräl. Fattar ni vilken urlöjlig situation? Sätt igång att bråka om hur man sjunger en fredssång. Alltså nu efteråt så kan vi ju skratta åt det här. Vi kan ju den båda två. Men det där, för mig blev det en bra påminnelse om att det där med fred och konflikt handlar inte bara om stora saker. Som i den här våldsamma historien. Eller med död och hämnd och så. Eller barmhärtig samarien att rädda någon. Det handlar ju också så mycket om vårt medmänskliga liv i familjer. I församling. I samhälle. Bland oss kristna. Så då tänker jag avsluta denna min predikan med att vi alla ska sjunga Kristi fred över all fred. Du sjunger en jättebra, Bosse. Och nu ska du få ena mikrofonen. Jag spelar lite på piano först och sen får ni vara med allihopa. Okej?
I glädje och omsorg vår läkare Kristus kom nu. Med din fred som rår över all frid. Kristi fred över all frid. Fred över hem och jord. Fred över dukat bord. Fred över makar, föräldrar och barn. Fred över människa och hand. Över djur, hav och land. Fred i all skapat Guds fred överallt. Herre, väck oss i drömmar av dig. Att älska vår nästa, liksom oss själva. Bli vår glädjus för alla att se. Din fred som rår över all frid. Herre, hjälp oss att bli mer som du. Att vi tjänar varandra i glädje och omsorg. Vår läkare Kristus kom nu. Med din fred som rår över all frid. Kristi fred över all frid.